En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Två mål framåt och noll insläppt av en seger mot Norge. Kan ett genrep bli bättre än så? Ja, det ska vi snacka om i det här avsnittet av Sportbladets fotbollspodd Fan Plus. Med mig, Anna Rydén och Anton Johansson. Vi har tagit oss från Åhus till Oslo, men siktet är inställt på Schweiz. Det blir fullt fokus på den svenska EM-uppladdningen och matchen mot Norge. Har Stina Blackstenius lyckats konservera den där hysteriska målformen hon var i innan semestern? Hur mår egentligen Fridolina Rolfö? Och varför startade inte Hanna Lundqvist i genrepet? Ja, det är några av frågorna vi ska försöka besvara, så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång!
Ja, då sitter vi på kanske den konstigaste platsen jag känner att jag har poddat på. Då har poddat på många konstiga platser under Fan Plus-tiden. Men så här när närmar sig EM-tiden så får man ta vad man har. Och just nu sitter vi på ett hotellgym. Anton Johansson med mig. Anton, hur är läget med dig?
Det är bra. Det känns bra att sitta här i gymmet. Ja. Högst upp i Holmenkollen också. Så det är som du säger, jag tror inte någon plats kommer slå det här under EM.
Hur pigg och glad känner du dig då? För vi ska ju också säga att klockan närmar sig midnatt. Sverige har precis besegrat Norge med 2-0 när vi sitter och spelar in.
Jag känner mig ändå ganska pigg, det tycker jag. Det har varit en rolig dag. Så jag ska upp 04.50, det vill säga om 5 timmar, 6 timmar. Så det är inte lika taggad på.
Nej, det är det härliga livet under de här perioderna när man ska resa och förflytta sig och ha sig. Men om vi ska börja med matchen då. Sverige har alltså besegrat Norge med 2-0. Vad är dina starkaste intryck från den här segern?
Jag tyckte, det pratade du och jag mycket om när vi satt bredvid varandra på pressläktaren. Jag tyckte att Sverige var väldigt bra på att vinna boll på mitt plan. Jag tyckte båda, alla i hela innermittfältstrion i Aslan, i Bönnison och Angeldal. De var ju nummer större i princip hela tiden. Och jag tyckte framförallt Angeldal var väldigt bra. Och det här samspelet med Kaneryd på högerkanten som alltid ett av Sveriges största vapen, det funkade ju faktiskt klockrent. Och i mina ögon var väl Kaneryd och Angeldal Sveriges bästa spelare. Sen finns det annat, Blackstenius till exempel. Jag menar, hon var ju superdistinkt nu för tiden. Det var ju två riktiga målskyddsmål, varav ett godkänns. Det andra var ju en hyfsad knapp offside, men där den ändå satte bollen i nät. Så att det känns bra för Sveriges del att Blackstenius gör mål. Och att hon gör mål flera matcher i rad.
Hon har ju haft det där problemet med offsiderna där. Jag minns fortfarande Arsenal-fansen i, nu håller jag på att säga i Barcelona, men matchen spelades ju i Lissabon. Champions League-finalen där de pratade om Stina innan matchen och sa att when she's not offside, he's brilliant.
Mm. EM 2022, det blev ju nästan absurt.
Ja, och det har vi ju diskuterat om och om igen. Nu blir man ju inte lika orolig när man ser en offside och den är så, det är så små marginaler för henne i det läget. Gött om hon liksom avverkar det nu så att hon är onside i EM när det gäller. Och som sagt, nu har hon redan gjort ett mål, så man kände ju att det här flytet hon hade innan semestern, för att alla spelarna som spelar de stora ligorna, de har ju haft semester nu ett tag. Kommit tillbaka, växlade upp lite. Några av dem var med och tränade på Bosön veckan, eller midsommarveckan där. Gjorde några träningar för att komma tillbaka lite till fotbollen. Och så samlades de ju liksom i Åhus. Men innan det hade de ju semester. Man var ju lite orolig där för att kommer den här formen försvinna? Eller kommer vi kunna packa in Stina Blackstenius i gladpack och se till att liksom all den här formen, så het som hon var innan, att det följer med? Och den känslan fick man ju verkligen vid det där 1-0-målet där det bara är en touch från Kaneryd, sen en touch från Blackstenius och så är det mål. Det är ett sånt avslut som, hade det varit en Stina Blackstenius som tvivlar på sig själv, då hade den där inte suttit. Nu är det en Stina Blackstenius som tror på sig själv och som vet vad hon kan göra. Och då gör hon mål och då är hon ju livsfarlig. Alltså jag menar, vi har ju pratat med spelare i veckan i Åhus där de har fått alla de här vanliga klassiska frågorna som man får under en EM-uppladdning. Vilka vinner EM? Vem tar hem skytteligan? Vem blir MVP? Vem är nyckelspelare i Sverige och så vidare? Och på vem som vinner skytteligan så är det ju många som har sagt Stina Blackstenius. Inte så konstigt när hon ser ut så här och när hon är så här bra.
Nej.
Så kan hon faktiskt vara med och utmana på riktigt om en skytteligatitel.
Ja, definitivt. Det är ju liksom, nu var inte jag, med och intervjuade alla utan det var uppdelat 50-50 där nere i Åhus. Men jag minns inte en enda som inte sa Stina Blackstenius. Så det känns ju som att hon har fog för det. Sen krävs det ju, Sverige måste ju gå långt. Men jag menar, en Stina i målform så kan ju Sverige gå långt. Det är ju liksom ett stort vapen såklart.
Sen fick vi ju se i den här matchen en väldigt väntad elva. Det känns ju som att vi till 9 eller 10 elftedelar som man ofta pratar om. Och många gånger i mitt liv har jag pratat om elftedelar eller så var det här första gången någonsin. Men 9-10, där någonstans ligger vi ju hur många som kommer starta premiären av de som också startade den här matchen. Det är väl alltså den positionen som det öppnas på. Det känns ju som att det är inne i mittfältspositionen intill Filippa Angeldal. Nu fick Hanna Bennison chansen den här gången. Vi har sett att Julia Zidiotti har fått ganska stort förtroende under Nations League-spelet. Vem tror du startar i premiären av Hanna Bennison och Julia Zidiotti?
Hanna Bennison. Av den enkla anledningen att hon startade idag och att hon var ju bra. Jag tyckte hon, liksom, hon var inte sämre än... Jag tycker Filippa Angeldal var väl kanske bäst på plan sansmakaner i mina ögon som jag sa, men Bennison var ju minst lika bra som alla andra där i mittfält och anfall, tycker jag. Hon har varit med ett tag nu. Hon är ju nästan uppe i 50 landskamper nu liksom redan och är 22 år gammal. Och...
Ja, det gör ju att det känns som att hon borde närma sig 30-strecket, men hon är ju fortfarande liksom 22. Exakt. Det är svårt att ta in hur ung hon fortfarande är.
Men hon är... Jag är bombsäker på att hon kommer starta. Men man såg ju redan andra träningen i år så... Då var det ju Bennison som spelade tillsammans med Angeldal och Aslani på liksom lite matchliknande övningar. Sen fick vi inte ses som vanligt dagen före match, men ja, hon startade och hon gjorde det bra. Och Zigotte Holme gjorde absolut, hon var helt, liksom, det var ett bra inhopp, men inte tillräckligt för att... Det känns som Bennison drog ifrån, helt enkelt.
Och det som... Kanske talar för Zidiotti då är ju hur bra hon gjorde det mot Danmark i den matchen i Nations League. Men det känns ju som, för som du var inne på, de hade ju ett moment i Åhus som vi inte får se särskilt ofta, att de verkligen spelar 11 mot 11 och där man kunde se rakt av. Ja, men här är ju startelvan. Och då fanns det ju ett litet frågetecken kring Hanna Lundqvist som inte tränade den träningen. För Hanna Lundqvist har ju haft en väldigt, väldigt speciell uppladdning, för det här får man ändå säga. Hon spelar ju i San Diego Wave. På västkusten i USA, det är jävligt långt borta.
Det är.
Den matchen spelades klockan 4 svensk tid i måndags på morgonen.
Det stämmer.
Sen skulle hon då flyga en härligt lång flygresa. Fick ta taxi sista biten från Kastrup till Åhus. Klev in där, omfamnades av lagkamraterna när hon kom dit. Men var ju ändå lite småtrött och man sa direkt från landslagsledningens håll att ja, men hon... är kanske inte med så mycket. Nej. På träningen. Vi får se hur hon mår och hur hon känner. Så hon satt ju inte med då, utan Smilla Holmberg spelade istället. Och det fick vi ju se i startelvan idag också. Men där är jag ju ganska säker på att det blir en ändring. Den enda ändringen tror jag till EM-premiären.
Ja, men det tror jag också. Jag tror Hanna Lundqvist har ju cementerat sin plats som högerback liksom under det här senaste året typ.
Det känns ju som, även om Smilla Holmberg liksom har gjort det bra i både in, alltså när hon fick starta mot Italien. Imponerade, där spelade hon ju sig in i EM-truppen. Har ju gjort väldigt bra ifrån sig på landslagslägret och också visat upp en snabbhet, en fysik som inte så många andra i det här landslaget har. Hon har haft väldigt, väldigt bra resultat på den typen av tester som de har gjort i landslaget. Så att hon har ju imponerat, men jag tror inte hon kommer ta en startplats. Däremot har hon tydligt visat att hon åker inte med för att se och lära, vilket man kanske annars tänker att en 18-åring ska göra. Nu är du här för att liksom skaffa dig erfarenhet. Det är klart att hon kommer göra det. Mm. Men skulle det skita sig för Anna Lundqvist eller att liksom hon tappar form lite, eller att man värderar att man vill ha den här speeden i offensiven som Smilla Holmberg verkligen bidrar med, ja men då finns hon där.
Ja, det är inte som att man står och faller på högerbackspositionen då liksom, utan det är en fullgod ersättare, verkligen.
Sen fanns det ju mer som talade för att Hanna Lundqvist inte skulle spela det här genrepet.
Ja, jag tror hon tyckte det var ganska skönt att inte spela genrepet. Hon var ju väldigt, det var lite kul och när vi satt och intervjuade henne där i Åhus, man såg ju hur hon var ju nervös. Alltså hon var ju väldigt glad och taggad över att vara på plats. Och, men jag menar, hon skadade sig där för 2 år sedan och missade VM då, för er som inte har koll på det. Och fick åka hem från Nya Zeeland liksom. Och det vill hon ju inte uppleva igen. Så att hon är ju mästerskapsdebutant igen nu. Och hon var ju, hon tänker på det där. Hon har ju sagt tidigare att hon tänker på EM varje dag. Och det gör hon ju uppenbarligen fortfarande. Nu vet hon att om inget oförutsett händer så kommer hon att spela i EM. Så att jag tror att hon var rätt nöjd med att sitta på bänken.
Ja, för idag. Är det dessutom så att liksom de där små tankarna börjar ta sig in att nej, vad fan, det var genrepet, jag skadade mig. Hon har tänkt på det så mycket. Jag menar, jag ställde de frågorna till henne redan tidigare i våras när vi var i Göteborg, när det var flera månader kvar till EM. Och det var ju då hon var inne på det. Nej, men jag tänker på det varje dag. Ja, att jag vill göra mitt första mästerskap. Så när de tankarna börjar smyga sig in och man dessutom kanske är lite urslag, alltså, jag vet inte hur exakt hur snabbt hon återhämtar sig efter jetlagen och verkligen hitta tillbaka i rätt tid. Men man vet ju själv hur grinig man kan bli när man har fått sova lite dåligt. Du kan ju känna, tänka på det imorgon när du vaknar, ja, när du har fått lite, lite sömn.
Jag är rätt van, jag sover rätt dåligt imorgon.
Ja, så att just det där, där vet man ju att man är ju inte sitt bästa jag.
Nej.
Och har man då börjat tänka tankarna, alltså, då vågar man ju inte kliva in. Och jag kommer inte ihåg, jag tror att det kan ha varit Johanna Rytting-Kanerud som jag pratade med efter matchen om det, att så här, ja, men hur tänker man i ett genrep då utifrån att man vill ju vinna.
Mm.
Man vill göra sitt bästa, men man vill heller absolut inte skada sig. Man vill ju inte riskera någonting i en sån match. Och då sa hon ju det att nej, och det där är ju en balansgång, för att så fort du inte går in och ger allt, då blir det ju helt plötsligt farligare.
Mm.
När du börjar tänka på skaderiskerna, ja, det är ju då som du har tankarna på annat och du inte fullt fokuserad, då kan det ske saker. Så att, nej, jag tror att det var helt rätt beslut att hon inte spelade det. Jag tror absolut att hon spelar i premiären mot Danmark.
Det tror jag.
Målvaktssituationen har ju också debatterats, diskuterats i år. Och dagar sedan Hedvig Lindahl la av ungefär och vi inte har vetat vem som var första målvakt. Det vet vi ju nu. Vi vet att Jennifer Falk kommer vara första valet. Och jag tycker att hon har växt otroligt mycket. Mm. De senaste landskamperna när hon har fått det här förtroendet nu, när hon känner sig trygg, att hon är ju verkligen på tå, hon sköter kommunikationen där bra, hon är aggressiv i sitt målvaktsspel, hon kliver ju ut och attackerar dem som attackerar henne, och det känns väldigt, väldigt tryggt. Det känns som att hon har växt ut till en stabil första målvakt och som ska få chansen att visa sig på den internationella scenen på riktigt, höll jag på att säga. Hon har ju fått göra det till viss del i Häcken när de har spelat de här stora Champions League-matcherna, där hon ju också många gånger har varit briljant. Mm. Det ska bli mycket spännande att se hur hon hanterar det i EM.
Verkligen. Och jag menar, ja, man kan väl ha frågetecken för det, men ja, efter den här matchen så känner jag att jag inte har några större frågetecken om hennes mållagsspel. Jag tycker hon spelar som du säger, med, hon spelar med pondus. Det känns som vi snackar om att Stina hade självförtroende där fram. Det känns som att Jennifer Falk har väldigt stort självförtroende där bak. Sättet hon kommunicerar på och kommer ut, som du säger. Hon gjorde en jätteräddning på Hegerberg, tror jag att det var. En benparad.
Nej, Graham Hansson var det väl på benparaden och Hegerberg, ja, så kom hon ut slängande ut, ja, när Hegerberg var på väg att rinna igenom på andra kanten, tror jag det var.
Men det är lite som du säger där med att nu är han ju solklart första val och det måste vara jäkligt skönt. Kan jag tänka mig. Alltså, jag minns ju alla, för 2 år sedan i VM, då var det ju 50-50 på förhand nästan, känns det som.
Ja, det känns som att jag inkluderad trodde när vi klev in i det mästerskapet att det skulle vara Jennifer Falk som fick chansen. Jag blev förvånad när det var Cecilia Musovic som stod den första matchen sen. Så gjorde hon ju det väldigt bra, framförallt. Alltså, den där USA-matchen kommer man ju aldrig glömma när hon växte ut i en röd vägg i det, exakt, där målet och skapade mardrömmar för en och annan amerikanska. Men det var ju väldigt, väldigt jämnt där, och jag menar, jag kan tänka mig, alltså, jag gick in i det och trodde att Jennifer Falk var första målvakt. Det var många som gjorde det, säkerligen även Jenny Falk, och det måste vara ganska tufft att hamna i den situationen.
Så som jag minns det var hon rätt besviken. Alltså att hon uttryckte det.
Ja. Också. Och hon fick ju stå en match där, men det blir också en väldigt speciell situation. Jag menar, ha familj hemma som man har lämnat hemma. Man är så långt borta. Jag vet, jag satt i en sån här chatt som vi har på Aftonbladet ibland med landslagsspelare inför där. Och så hade vi, jag minns inte, var de en Häckenduo då? Jag minns inte, men i alla fall Elin Rubensson och Jennifer Falk. Och vi pratade lite om det här, hur det var att ha lämnat barnen hemma. Och problematiken som var med liksom tidsskillnad, när kan man ringa, hur ska man, alltså det var så mycket logistik runt det där att ens bara kunna prata med dem där hemma och att då dessutom åka på den, alltså inte få stå. Jag förstår de tvivlen börjar komma på att är det värt det, ska jag liksom lägga min tid på att åka runt och sitta på bänken. Nu ska hon få stå ett mästerskap, det ska bli väldigt kul, samtidigt som Zecira Musovic du då ska kliva in i den rollen som Jennifer Falk har varit i ett tag, nämligen att bli mamma. Det är ju därför hon saknas, det vet väl alla som lyssnar på den här podden dock. Däremot så fick vi ett annat svar på målvaktspositionen, nämligen att Tove Enblom är andra målvakt. Det måste vi väl ändå kunna säga nu. Jag vet inte om Peter Gerhardsson kommer säga det rakt ut till oss eller Leif Troedsson, målvaktstränare. Men det är ju ändå hon som får chansen här. Det har ju pratat så mycket om att vi har två reservmålvakter som står på noll landskamper. Nu har vi en av dem som står på en. Eller ja, det är ju en halv, men i halvtid så byter man in Tove Enblom. Vad tycker du? Alltså, vad fick du för intryck av hennes andra halvlek?
Ja, man kan ju egentligen inte få så jättestora intryck. Men hon gjorde ju någon bra räddning där och jag tyckte hon spelade ändå med rätt mycket pondus i straffområdet. Hon hamnade väl i lite luven på, var det Ingrid Engen?
Ingrid Engen såg inte helt nöjd ut när hon blev nedmanglad där någon
exakt
gång.
Nej, men alltså det är rätt val om man ska liksom, det är väl den positionen man kanske lägger minst krut på att bry sig om så där utifrån, men det är ju, jag tycker att det är väl skönt att veta vem som är andra målvakt, och det hade jag spelat i laget hade det varit rätt skönt att veta vem som var andra målvakt. Och det är klart det är Tove Enblom, annars hade hon aldrig bytts in. Hon har ju också varit med länge, liksom, mer kontinuerligt den senaste tiden i landslaget än vad Holmgren har. Så rätt val, och jag tyckte det var rätt att hon fick spela. Sen kan man säga att ja, Falk, det hade väl varit bra med 90 minuter, men hon visade ändå så upp så mycket bra under första 45.
Ja, och sen passar man ju ändå på att byta lite i backlinjen och sådär, för det är ju mycket det man har tänkt annars när det har varit att, ja men okej, spela ihop försvarslinjen och sådär, att de får bli bekväma med Falk och vice versa, att det kan vara gött att ha inför ett mästerskap. Nu har vi ju det. Ja. Sen är väl frågan då, det blir 2-0 mot ett Norge som offensivt sett är väldigt stjärnspäckat.
Jo.
Defensivt sett inte lika imponerande. De ligger en bit nere på världsrankingen. Hur bra värdemätare ska vi säga att Norge är då?
Rätt bra ändå. Alltså, Magda Eriksson pratade efter matchen om att det var det perfekta genrepet. Och lite så. Du och jag var inne på det också. Att om man kollar liksom på Norge på pappret. Och det blev så i utfallet av matchen också. Att Norges offensiv är som du säger. Det är fullt av stjärnor. Det är liksom några av världens bästa spelare där uppe. De testade försvaret väldigt mycket av Falk. Alltså de fick ju, de blottade ju Sverige lite på vissa omställningar och inlägg och allt djupledsbollar. Så försvarsmässigt tyckte jag det var en bra värdemätare och Sverige stod upp bra också. Och offensivt så fick Sverige utrymme, liksom just att försvaret är lite sämre i Norge. Fick utrymme att liksom göra sina grejer och storma fram. Och, så att jag tyckte det var en väldigt bra värdemätare. Det är liksom varken för dåligt eller för bra.
Nej, för det pekade ju Magda också på, att det är ganska skönt att känna att allting inte sitter, utan vi har fortfarande saker vi kan fila på. Vi har grejer nu vi kan jobba på i veckan fram emot en premiär, så att vi inte sitter här och liksom mer eller mindre slår på bröstet och svävar iväg. Och det känns verkligen inte som att det är det Sverige gör.
Nej,
det här mästerskapet.
Nej, det tror jag inte. De är känsligt medvetna om liksom vilka de är. De är inte största favoriterna kanske, men de har fortfarande klaffar, alltså kan ju allt gå vägen som vanligt med Sverige. Men Nej. Jag instämmer. De är liksom... De vet vad de kan.
Och det jag tycker är intressant... Om man ska se det här EM:et jämfört med det förra EM:et 2022. Då... Jag vet inte hur mycket spelarna var med på det inför vem som kläckte idén till den här så omtalade reklamkampanjen där det skulle tryckas upp en manual How to beat Sweden. Man skulle kliva in med en sån pondus, man skulle kliva in och säga vi är störst, bäst, vackrast, här är vi, titta på oss, vi kommer vinna det här. Vi har så mycket skickliga spelare och alla spelare när man pratade med dem inför sa ju att vi tror att Sverige tar guld, Men sen så fick man ju den här käftsmällen då verkligen i semifinalen när man blev utspelade av England. Mer eller mindre förnedrade när Alessia Russo klackar in det där jäkla målet. Sverige började ju bra i den matchen. Hade kunnat ta ledningen. Det är ingen som vet vad matchen hade tagit vägen då. Men man gör inte det. Det blir den matchen. Det blir en förnedrande förlust. Ett tungt uttåg i den där matchen. Men jag tycker ju att det är en helt annan grej nu. Även om varenda spelare i princip som man frågar vilka vinner igen. För jag var inne på det. De enkätfrågorna har kommit i veckan från ja, men i princip alla mediebolag. Eller ja, de får ju den då bara en gång för att man sitter i grupp och ställer frågor. Men alla har ju samlat på sig den frågan. Vilka vinner igen? Och de svenska spelarna är ju rörande över den. Alltså det var en av få gånger Kosovo Arslan tände till lite under en annars ganska, får vara henne, lågmäld session under ett mediatillfälle. Alltså hon satt och pratade på och var bra och så här. Men den där glöden som kommer och sen är lite då, den kom egentligen bara en gång. Och det var när hon fick höra att Amanda Ilestedt inte ville säga att hon trodde på Sverige. För att Amanda Ilestedt då till hennes försvar ville inte säga det, för hon ville inte jinxa någonting. Nej. Jag vill inte så och var väldigt så, nej, jag ska inte jinxa något. Och Aslan går och bara, men vadå jinx? Du kan väl inte jinxa om du säger att du tror någonting. Och jag menar, det var ju egentligen samma sak som spelarna sa 2022. Då sa de också att de trodde på laget, att de trodde på guld. Det var ju den här reklamkampanjen där de slog sig för bröstet som gjorde att de blev så upphypade och att allting blev att nu ska de äntligen vinna, jada, jada. Spelarna har ju samma inställning och jag tycker inte att de känns, alltså det är inte att de är orealistiska och kliver in och tänker att de är större och bättre än alla andra, att de är större, för alltså de, skulle man fråga vilka är favoriter så tror jag inte att de skulle säga Sverige.
Nej.
Utan där har, tror jag att de flesta har självbilden att Spanien är de stora favoriterna i det här mästerskapet. Tyskland har jobbat sig upp där och flåsar dem i nacken. Mm. Strax där bakom har vi ett Frankrike, ett England.
Ja, men typ.
Och sen någonstans där under, där kommer Sverige och skulle kunna utmana om allting stämmer. Precis som Nederländerna gjorde 2017. Nederländerna är ju också ett lag som nämns där någonstans. Liksom, så att...
Ja, men sättet att de säger att de kan vinna EM-guld på, det är väl mer liksom att de, den stora skillnaden är att de säger det som att de, vi måste ju tro på oss själva.
Exakt.
Och de vet, de kan ju, det vet de ju. Sen bara för att de säger det så exakt är du inne på, de målar inte upp sig själva som några favoriter.
Nej, och de står ju liksom inte och slår sig för bröstet och kliver in, det här kommer vi vinna, det här ska, utan det är ju verkligen, jag tror att vi vinner, och det är det, alltså de måste ju verkligen tro på det, om det ska lyckas.
Ja, ja. Annars är det ju, varför spelar man annars? Liksom?
Nej. Och nu ska vi åka vidare då från Oslo vidare ner till Schweiz där uppladdningen ska fortsätta. Men du har ju varit på plats de här första dagarna i Åhus. Hur, liksom, vad är det för känsla runt landslaget? Vad tycker du att man har sett på de här träningarna under de här mediatillfällena? Förutom det vi redan har pratat om kring det här, att ja, men de tror på sig själva och så vidare.
Jag tänkte på det igår när vi åkte därifrån, att min största känsla är väl att det är en väldigt avslappnad stämning. Jag tycker många nyckelspelarna verkar vara liksom fullt liksom tillfreds med sig själva och med laget, och det är det vanliga liksom när de kommer på sådana här samlingar. Det är god stämning, det är liksom, men det kan, man märker att det här är ju professionella spelare liksom, det brinner ju till på träningen ändå. Och så där, men framförallt att det är väldigt avslappnat i min bild. Sen ja, vi journalister har ju mest tänkt på Rolf under den här tiden vi har varit här. Så det är ju såklart varit mycket roll för fokus, kanske inte från spelarnas sidan, fast de får frågor om det. Och PG fick ju prata i 15 minuter om Rolf i princip bara på sin presskonferens. Så det tar med mig från spelarnas håll att det är en väldigt avslappnad inställning. Och sen tar jag väl med mig att det kommer nog vara Fridolina Rolf Gate liksom i liksom under i princip hela gruppspelet i min känsla.
Jag var ändå tvungen att kolla på inspelningen här ungefär hur länge vi har pratat och vi är liksom runt 25 minuter och det har ändå tagit tills nu innan vi nämner Fridolina Rolf, ja, för det är ju det stora frågetecknet. Det är ju den stora snackisen inför EM. Hur mår Fridolina Rolf? Kommer hon kunna spela? Vi har fått uppgifter från Spanien till oss på Aftonbladet att gruppspelet, det ser ut att vara utom räckhåll. Men nu fick vi veta också från Peter Gerhardsson ikväll att de har fått positiva besked kring hur situationen ser ut för Fridolina Rolf. Hon har skrivits in i truppen. Man räknar med henne till ett EM i Schweiz. Men samtidigt, du var inne på den. För liksom, som reporter i Åhus så har fokus varit Fridolina Rolf, men du har ju inte sett henne.
Inte alls, hon är undersökt på annan ort. Och vi såg ju träffa landslagsläkaren, eller vi såg landslagsläkaren Boman första dagen. Men fick inte prata med honom. Och dagen, de två andra dagarna såg vi varken han eller Fridolina Rolf. Och Rolf ska då säga som inte med första dagen, hon hade inte kommit än. Så de har ju uppenbarligen då varit på annan ort. Och när PG hade sin presskonferens i, ja det blir ju, det blir igår.
Ja, dagen innan match.
Exakt, dagarna går ihop här. Men då hade han ju inte fått något svar. Men de hade ju uppenbarligen undersökt, fått lite mer svar där på igår kväll. Men bara för att hon är inskriven i truppen nu, det ska ju fortfarande tas ett beslut innan premiären. 24 timmar innan. Så Matilda Winberg som är reserv, hon åker fortfarande med till Schweiz. Hon fick inte spela något idag, men hon kommer vara med och träna. Så vi får se. Även fast det såg ut som att hon kunde gå ganska bra i alla fall.
Det var sällan jag sett någon kliva ut så bestämt ur en buss. Nej, som då första gången vi fick se Fridolina Rolf under den här EM-uppladdningen. För det var ju då när hon klev av bussen utanför Ullevål inför matchen. Det var en kraftigt lindad fot. Mm. Men det var ändå ett klipp i steget skulle jag vilja säga. Alltså, hon gick med bestämda steg in. Det var ju ingen typ av att hon haltade fram eller sådär. Men sen så såg vi också, vår fotograf Pontus Orre är ju bra på att fånga väldigt mycket med sin kamera. Och fångade ju bland annat då bilderna innan avspark när Fridolina Rolf står och pratar med Ingrid Engen inne på planen. Och får en kram av sin nära vän. De har ju spelat ihop i Barcelona men har ju dessutom sin tid i Wolfsburg tillsammans. De lämnade ju Wolfsburg för Barcelona samtidigt. Vad sa Ingrid Engen om det där mötet inne på planen med Fridolina?
Sa väl egentligen inte så mycket. Alltså de, som du säger, de är ju nära vänner, du sa ju själv. Det var ju därför de pratade och liksom kramades. Hon frågade hur Rolf mådde, men hon sa hon ville ju inte säga riktigt vad Rolf hade sagt såklart. Men liksom, att det var väldigt fint att se henne. Och sen hade ju, du pratade med Caroline Graham Hansen efter matchen. Och hon sa ju att Rolf, att det hade varit väldigt tråkigt att se Rolf komma tillbaka från senaste landslagssamlingen. Alltså då hon skadade sig mot Danmark. Så de norska vännerna, de hoppas ju på henne för hennes skull. Men inte för Sveriges skull, som Ingrid Engen sa.
Ja, det Caroline Graham Hansen sa att hon hade sagt till henne att jag hoppas att vi ses på EM och att hon ju vet hur viktig hon är. Exakt. För Sverige, denna svenska Barcelona-stjärna som vi ju alltså kommer fortsätta följa utvecklingen kring. Och där är ju frågan lite hur länge man kan vänta på Fridolina Rolf. För nu var ju Gerhardsson väldigt positiv ändå kring beskeden de ska ha fått från undersökningen utan att säga vad de har fått för besked exakt. Så lät det ju som att nej, men det var positiva besked de fick, därför har de valt att skriva in henne. Och jag drar ju också lite växlarna då av hur man gjorde med byterna idag. Hade man trott att Fridolina Rolfö inte skulle spela. Då hade det varit ganska rimligt att låta Matilda Winberg få speltid. Mm. Tänker man att vi ska försöka vänta in Fridolina Rolfö så länge som möjligt, då är det rimligt att testa vem ska vara backup-alternativ bakom Madeleine Janogy. För Madeleine Janogy har ju varit ersättaren till Fridolina Rolfö på den där vänsterkanten och hoppade ju in i Danmarksmatchen, startade idag, är den givna backuppen till Rolfö. Nu valde man att ta in då Rebecka Blomqvist istället på den positionen, så att jag tror ju att man tänker att man ska vänta på Rolfö.
Ja, det ska man. Och man tog in Blomqvist mot Janogy, men det var inte tanken. För tanken var ju, det sa ju Peter efter, att han skulle byta ut Blackstenius mot, och då var det ju säkert mot Blomqvist, då kan vi gissa. Men Janogy fick lite kramkänning på slutet, det var därför blev Janogy släppt på Blackstenius. Så att Blomqvist kom in, det är ju, hon ska ju inte spela till vänster där, så är det ju.
Men har ju ändå gjort det lite i Wolfsburg, så att det är inte
hon
helt
kan ju, men
otroligt att man kan tänka sig att hon kan ta några minuter. Om det blir som så att Janogy får krampkänning eller inte pallar sina 90.
Alltså, det finns ju spelare till exempel.
Det gör det, och ja, vi lär ju diskutera Fridolina Rolfö-gate många, många gånger om frågan. Vi kommer behöva diskutera Madeleine Janogy och stolpar något mer efter idag. Hon var ganska irriterad när hon kom till den mixade zonen efter.
Fyra jävla stolpträffar hade hon med sig i raden. Fyra jävla stolpträffar, det var hennes ord. Men i ligan så hade hon avslutat då, enligt henne själv, med så många stolpträffar i rad. Så prickar hon stolpen efter 5 minuter. Några minuter senare så har hon ju en jättebra nick. Mm. Men det blir en bra räddning. Så inga mål den gången. Hon var väldigt frustrerad. Så hon hoppas på 6:e gången gilt nu.
Mm, jag frågade henne om det var liksom Cecilie Fiskerstrand som psykade henne där i målet. De är ju lagkompisar i Fiorentina och känner ju därmed till varandra väldigt, väldigt väl. Hon bara tittade på henne och bara, nej, det var stolpen. Så vi får hoppas att stolparna i Schweiz inte psykar Madeleine Janogy. Hon hoppas att de inte ska finnas i Schweiz. Vi kan nog tyvärr lova henne att det kommer vara stolpar på målen även där. Men det är väl jättebra om hennes bollare innanför istället.
Exakt.
Tills dess att hon har lyckats pressa in bollen. Nu ska vi alldeles strax avrunda det här. Jag ska börja med att säga att du som lyssnar ska se till att gå in och skapa dig en EM-elva på sportbladet.se. Anton och jag har tagit ut våra lag. De finns där att läsa. Vi får väl se om det blir några sista minuten ändringar dem eller inte, för att man måste ju se lite vad som händer i de här, har hänt i genrepen, vad som händer framåt, vilka som känns att de får spela och så vidare. Men in, regga era lag och sen gå med i vår miniliga som heter 5+, så vi kan tävla mot varandra under det här mästerskapet. Vi ska se till att checka in lite hur det går under veckornas gång, och sen nästa påminnelse, nästa grej du som lyssnar ska göra, det är att se till att prenumerera på podden i ditt poddflöde. För nu kommer vi komma tillbaka med ojämna mellanrum. Det kommer bli en massa updates där vi sätter oss på knäppa platser. Vi får se om det blir fler hotellgym eller inte.
Om jag sitter på fler pilatesbollar.
Ja, du har ändå suttit fint. Stark hållning får jag säga för den här tiden.
Det blir lite mör.
Ja, jag själv känner hur jag bara säckar ihop här på, jag sitter ju på en bänk. Snarare, men vi ska packa ihop i Oslo, vi ska åka vidare mot Schweiz. Vi ska ladda upp inför en EM-premiär mot Danmark. Och allt det där som vi gör, det kan ni följa på Sportbladet. Och så kommer vi tillbaka och snacka mer senast inför Danmarks match. Det kanske kommer någon däremellan, det vet man inte om vi får feeling. Nej. Vi kommer ju också få sällskap av Frida Fagerlund som ni har hört de 2 senaste veckorna här. Hon är inte med oss i Oslo, men hon kommer vara med oss i Schweiz. Så då är vi en trio igen. Vi får se om vi kan få Pontus Orro och gästspela någonting också. Jag hoppas det.
Mm.
Han älskar ju inte att podda. Men klart vi ska få in honom någon gång och det snacka lite.
Man kan säga hej.
Ja. Ja, om inte annat så lär han väl vara med. För jag tror att det kommer bli en bilpodd på väg hem från Genève. Från premiären Sverige-Danmark. En klassisk bilpodd. Då brukar Pontus Orro sitta vid ratten, styra bilen. Vi försöker styra upp podden och så kanske vi slänger ut någon fråga till. Vi får väl se.
Ja.
Det kommer bli roliga veckor i alla fall.
Det tror jag. Definitivt. Jag är taggad.
Gött. Då säger vi tack och hej för den här gången.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.